Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Den här diskussionen som pågår om klimatet är ju jätteviktig, men den är ju ofta, glömmer ofta matsystemet, livsmedelssystemet. Och det är ju ett enormt bidrag till vårt klimat, våra klimatförändringar. Om vi inte ändrar det systemet så finns det ju ingen chans att vi kan åstadkomma den här 1,5 graders nivån som alla talar om.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken den här veckan igen. Och jag har en bok i min hand som jag läst som heter Matens filosofi. Hur du blir en filosofisk foodie. Mitt emot mig, välkommen författaren Henrik Lagerlund.
Tack så mycket.
Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig.
Ja.
Så vi börjar med dig.
Okej, ja, Henrik Lagerlund heter jag som sagt. Jag är professor i filosofi i Stockholms universitet. Och har skrivit då den här boken om matens filosofi. Som har legat mig, liksom tänkt på väldigt länge. Men det har liksom först blivit nu som boken har blivit av.
Jag sa det till dig innan, men när jag fick det i min hand så tänkte jag, matens filosofi, nu ska vi se, handlar om recept och liksom goda rätter. Och, det var min första tanke. Så.
Ja.
Sen så var det inte riktigt det. Så att vad skulle du säga, liksom, vad är hispitchen, vad handlar den om?
Alltså den handlar ju om, vad jag försöker göra är ju att lägga an ett visst perspektiv på och förhållande till mat. Som jag tycker att man bör anlägga. Men det finns ju många olika förhållanden. Man kan vara vegan och allt sånt där. Det här tänker jag mig som ett sånt perspektiv. Då att vara en filosofisk foodie, som jag kallar det.
Mm.
Och det handlar om att göra sitt liv mer filosofiskt. Och sina val av mat mer reflekterande, helt enkelt. Och ha basis i ett filosofiskt reflekterande. Över mat och vad man ska äta. När jag pratar om det här till folk så brukar jag ofta börja med att tala om matval. Alltså, vad är den val vi gör så att säga jämt varje dag.
Mm.
Och vi står där i matbutiken och ska välja vad vi ska handla. Och eller sitter på restaurangen och tänker vad ska jag välja här i den här menyn. Och ofta är de matvalen, ofta baseras de ju på kanske pris, kanske vad man är liksom sugen på, vad man vill ha så där, eller vad man känner för just då. Vad jag vill göra är liksom lägga på en ytterligare aspekt här, att vi bör också ha andra värderingar som styr våra val. Och det är de som jag försöker då, de jag tycker är viktigast, de har jag tagit upp då i boken och de utgör då 7 kapitel. Mm. I boken. Det är då mänskliga rättigheter, hållbarhet, GMO, alltså genmodifiering, djurens rättigheter, svält och fattigdom, övervikt och fetma och lycka.
Mm.
Det är de teman jag tar upp då. Så jag tycker att det är sådana saker som bör liksom finnas med när vi tänker över vilka val vi ska göra.
Jag tänkte att vi kommer återkomma till dem lite grann lite mer. Mm. Men när du sa det där med att leva lite mer filosofiskt. Om vi för att lägga en grund, vad innebär det?
För mig innebär det ju någonting väldigt specifikt. Och jag har ju en idé om att vad den här typen av filosofi ska vara för någonting. Jag skiljer i början av boken, så försöker jag liksom skilja på olika synsätt. Filosofiska synsätt. Och vad jag kallar det här då, mitt synsätt, är det som en praktisk filosofi. Och det är inte då vad som finns på universitetet, utan det handlar om ett sätt att leva. En praktisk filosofi som man använde ordet så att säga på den antika tiden, under den hellenistiska tiden. Då handlade filosofi mycket om att man filosofi syftade till att ett sätt att leva, det var ett sätt att leva. Att leva filosofiskt. Och det fanns olika skolor då i hur man skulle leva filosofiskt. Min inspiration kommer ju från Sokrates och det sätt som Platon beskriver så att säga Sokrates filosofi på i de första tidiga så att säga dialogerna som Platon skrev. Och där framgår då en specifik syn på filosofi som jag då i boken menar innehåller liksom fyra delar. Dels hos Sokrates den här intellektuella ödmjukheten, att liksom man ska inte tro att man redan vet allting redan, att man har, men ofta har vi väl specifika, mat är ju väldigt speciellt så, för att vi har liksom traditioner som går tillbaks kanske lång tid.
Mm.
Där vi är mer eller mindre fast i ett sätt att äta. Även om vi kanske liksom når ut och nu mer med olika restauranger kan vi nå olika traditioner, men vi har ofta, när vi går tillbaka, när vi lagar mat går vi tillbaka till en viss tradition och vi är fast i, så att det är en väldigt viktig aspekt då, att vi vet inte kanske bäst alltid, vi måste liksom vara beredda att ändra vår uppfattning. Och det, den andra delen av den här filosofin är ju då att vi ska just göra det genom självreflektion, att vi ska gå tillbaks och tänka över vad anser jag egentligen om mat? Vad är det som styr mina matval? Varför äter jag på det sätt jag gör? Och liksom reflektera över det och komma fram till varför, liksom, vad som är grunden till mina val. Vad är det just den här traditionen, eller är det för att jag tycker om det här, eller har jag någon kanske mer moraliska principer för mitt ätande och som jag då måste försöka stava ut för mig själv. Vad är det egentligen som styr mina val? Och har jag liksom inga principer kanske? Jag äter bara det jag tycker är gott och så där, eller är det som
en slump liksom?
Ja, det är en slump. Jag menar, det är inte så medvetet. Så mycket handlar om den här självinsikten och självreflektionen handlar om att medvetandegöra sina val.
Mm.
Och sen då finns det ytterligare två principer som ju handlar om hur vi gör det här och vad vi ska vägledas av. Och för Sokrates då är det väldigt viktigt att vi vägleds av fakta. Att vi liksom försöker ta reda på vad som är sant, vad som är fakta om maten. Och att vi, den här självväxten leds framförallt av vårt förnuft. Vårt tänkande och inte liksom av känslomässiga skäl så mycket, utan vi försöker reflektera förnuftigt, för att använda vårt intellekt och förnuft för att liksom komma fram till vissa då principer, mer reflekterande principer som vi kan leva efter.
Mm.
Och det är liksom det som för mig utgör mat, grunden till matens filosofi, de här fyra liksom principerna.
Om man sammanfattar dem, det är alltså dels reflektion som man använder, men först också att man kan ifrågasätta eller omvärdera.
Ja, precis. Man är öppen för det. Att man inte liksom är slut. Man måste ha den här intellektuella ödmjukheten. Att, att när man går in i någonting och dels inte tror att jag vet bäst, men inte kanske acceptera allt vad andra säger helt okritiskt heller, utan man har en liten skepticism där när man går in i och då använder sitt förnuft för att och styras av fakta och vad som man föreställer sig är sant och kan i det här och försöka vägledas av då vetenskap och det är ju, som jag säger i boken, det är svårt att leva vetenskapligt, det är väldigt svårt. Så, men man kan ju ta in mycket. Det finns ju mycket att ta reda på, fakta som man inte har kanske allmänt generellt, men bara liksom med lite surfing på internet kan man liksom ta reda på vad som gäller och var olika saker som man köper kommer ifrån och hur de är odlade, vem har odlat dem.
Och de här principerna, det är ju filosofiska principerna kan man kanske säga. Ja. De kan man applicera på vad som helst. Det är liksom en livshållning som du i den här boken applicerar på mat kan man säga.
Precis. Så det är ju en livsfilosofi. Det är, liksom, det är inte så att man bara behöver ha den här. Själv tycker jag att man bör ha den här inställningen generellt. Men för mitt intresse i den här boken är ju liksom mat.
Ja, men det som är intressant, jag tänker mig att många kanske är mer reflekterande inom annat, men att mat blir lite mer bara som man vanor.
Ja, precis. Det blir lite ofta slentrianmässigt. Och vad styr man efter? Man går i butiken och tittar, så tittar på lite extra priser och sådär och hittar saker. Och då är det liksom. Så det är ofta dels tradition, pris, men också det någon sorts. Ja, det är enkelt. Aha. Man vill gärna ha det enkla.
Det är gott
och enkla. Och det är väl det jag försöker sträva emot också. Att det här att följa och leva som en filosofisk food är ju inte enkelt i någon bemärkelse alls. Nej. Utan om man verkligen tar sig an det här och försöker leva på ett mer reflekterande sätt i förhållande till mat och enligt de här områdena då som jag diskuterar, då det är ju rätt krävande. Alltså man får verkligen tänka sig för när man.
Gör du det själv?
Ja, jag försöker så gott som möjligt. Jag, i bokens sista kapitel är ju ett sorts manifest. Och den här, som man inser då när man tänker lite över den här filosofin, så inser man ju att den är väldigt individcentrerad. Det är liksom hur jag ska leva. Det handlar om mig. Och så att den här manifestet på slutet blir ju liksom mer min reflektion. Min egen reflektion och mina egna principer. Jag säger inte att du måste leva efter de här principerna. Utan om du tar dig an det här sättet att leva, den här attityden till mat och till livet, då måste ju du komma fram till dina, så att säga, principer. Där du vägleds också naturligtvis av resonemang och förnuft och fakta. Och då kommer fram till. Så jag tror väl kanske ofta att många kommer fram till liknande principer än de jag har stavat ut där i slutet. Men inte nödvändigtvis exakt de samma.
Nej, men uppmaningen eller målet är snarare att man hittar en välgrundade val.
Precis.
I resonemang, och sen behöver det inte nödvändigtvis vara exakt samma som du och jag.
Nej, precis. Det är det som är det viktiga. Och jag tycker att man. Att vara olika, ha olika uppfattningar är helt okej. Vad jag tycker inte är okej är att man inte gör den här reflektionen, att man tänker efter. Det är ju då att leva slentrianmässigt eller oreflekterat då, sitt liv. Och det säger ju Sokrates upprepade gånger i Platons dialoger, att det oreflekterade livet, det är inte värt att leva.
Nej, just det. Säger han.
Vilket kan låta väl intellektualistiskt kanske, men jag tycker inte man behöver inte ta det så. Man behöver inte ta det så, utan det handlar mer om det här att du måste bli mer självmedveten i ditt liv och ta liksom ha skäl, välgrundade skäl för dina val då. För man skulle ju kunna läsa efter det här första kapitlet då, som stavar ut den här filosofin, skulle man ju kunna läsa de här 7 kapitlerna som kritik av, negativ kritik av vårt nuvarande livsmedelssystem. För alla de här tar ju upp liksom problem som är så väldigt tydliga i vårt nuvarande livsmedelssystem, som jag tycker att vi har skyldighet att veta mer om.
Mm.
Och att då göra mer informerade val kring i våra liv.
Du beskriver ju ganska ingående vårt livsmedelssystem, som det som kallas, och vad problemet med det, alltså hur det står till. Kan du inte beskriva det lite grann? Hur det...
Ja, alltså när jag pratar om mat, och så, det är inte alltid så uppenbart vad man menar med mat. Jag menar ju någonting väldigt stort. Och jag menar det här livsmedelssystemet som ju inkluderar vårt ätande, alltså det val vi gör och som konsumenter. Men det inkluderar ju också hela kedjan från de som producerar mat till de som distribuerar mat till de som säljer maten, våra livsmedelsbutiker. Och så inkluderar den liksom den här återkopplingen som för mig är ju den väldigt viktig. Att det finns en återkoppling från konsumenten till producenten. Så att man kan beskriva det här som ett sorts kretslopp. Att som liksom cirkulerar precis som andra kretslopp i naturen till exempel.
Mm.
Så är det här också ett kretslopp.
Mm.
Och att det finns då den här återkopplingen så att vi som konsumenter med våra val kan faktiskt ha en påverkan på vad som finns tillgängligt. Och även om den här filosofin är väldigt individualistisk och att det handlar om mina val, så tänker jag ju med att mina val spelar roll i så att säga i världen.
För det kan man ju känna ibland, att säga, men vad spelar det för roll när det är så stora... Ja, men det handlar om så massiva mängder som slängs. Ja. Eller det handlar om så massiva utsläpp.
Ja, och då, det är klart att det kan kännas liksom man känner sig helt hjälplös i det här. Men för mig är det viktigt att inse att i grunden är det ju vi som liksom, så att säga, styr det här systemet. Vad det vi väljer att äta... Det kommer ju ha direkt påverkan. Om en stor mängd människor i världen slutar äta kött, det kommer ju ha en påverkan på det här livsmedelssystemet. Enorm påverkan på livsmedelssystemet. Och samtidigt är den här insikten också att all förändring, det här systemet är ju enormt behov av förändring. All förändring börjar ju hos oss själva. Det går liksom inte att implementera en förändring bara uppifrån. Utan det måste komma från oss individer. Vi måste förändra det sätt vi lever på. Och det är ju det som har blivit mer och mer klart för, tror jag, många. Att vi måste leva på ett annat sätt. Vi kan liksom inte bara fortsätta på det här sättet.
Mm.
Många hoppas ju på att, och det är samma sak inom maten och livsmedelssystemet. Jag tror att många hoppas på att det kommer att komma någon sån här teknisk lösning på allt det här.
Mm. Det pratas mycket om tekniska lösningar.
Ja, precis. Och det fanns ju en diskussion bara för några veckor sedan när USA la ut sin plan för utsläpp till exempel och hur de skulle förändra och vara utsläppsneutrala fram till 2050. Det visade sig efter ett tag att nästan 75% av den här skulle komma av tekniska lösningar. Och som inte finns än. Utan det tanken då är att ja, vi kommer att lösa det här med någon uppfinning, med någon teknisk lösning.
Mm.
Från nu fram till 2050. Vi liksom intecknar det redan i det här. Och det betyder ju att man har inte förstått någonting. Man har liksom inte insett att vi måste ju ändra på vårt sätt att leva. Vi lever ju ohållbart och det är det som måste ske. En förändring i vårt sätt att leva. Och så, den här diskussionen som pågår om klimatet är ju jätteviktig, men den är ju ofta, glömmer ofta matsystemet, livsmedelssystemet. Och det är ju ett enormt bidrag till vårt klimat, våra klimatförändringar. Om vi inte ändrar det systemet så finns det ju ingen chans att vi kan åstadkomma den här 1,5 graders nivån som alla talar om.
Minns du några siffror i huvudet, alltså, så man får en bild av hur stor påverkan livsmedelsindustrin?
Alltså, det finns ju massa olika beräkningar, men i vissa beräkningar så är det uppemot 37% av de koldioxidutsläpp som vi människor orsakar som kommer från livsmedelssystemet. Och då inkluderar man ju allt där. Alltså det är ju jordbruket och djur och distribution av mat och allting.
Mm.
Avfallet naturligtvis, som ju är en enorm utsläppare.
Mm.
Jag säger i boken att om vårt matavfall vore ett land så skulle det vara den tredje största utsläpparen av växthusgaser i världen. Efter Kina och USA.
Ja just det, om själva matavfallet.
Bara själva matavfallet. Och när man, det kan ju låta otroligt, men då inkluderar man naturligtvis allt som har gått in i att producera den mat som vi släpper. Inte bara liksom de utsläpp som de facto förmultningen av all den här maten gör.
Och de inom matindustrin, vad är det mest problematiska där?
Det är ju djuren. Det som håller igång det här livsmedelssystemet är ju att det är helt uppbyggt på att vi ska äta en stor mängd kött. Och problemen med till exempel i Amazonas med skövlingen av regnskogen har ju just med det att göra. För att anledningen till att man skövlar skogen är ju för att få plats för att så framförallt sojabönor. Och den soja som man sår går ju främst till foder för djur.
Mm.
Kor, grisar, höns, lamm.
Mm. Varför ska man mata dem med sojabönor?
Ja, det kan man ju undra. Det är ju inte deras naturliga. Det har blivit så det har pågått under lång tid nu. Mm. Det började ju, det finns olika förklaringar till varför det blev på det sättet. Men det började ju på 70-talet när USA bestämde sig för att lägga om sin jordbrukspolitik. Man bestämde helt plötsligt istället för att subventionera istället för att liksom betala bönder för att inte producera majs till exempel. För att hålla uppe då liksom majspriset. Mm. Så bestämde man sig då på 70-talet att släppa det fritt. Producera så mycket du vill. Dels gjorde det ju till att matpriserna sjönk drastiskt. Mat var mycket billigare. Men det resulterade ju också till en enorm överproduktion av majs. Till exempel majs och soja.
Mm.
Och vad ska man göra med den då? Och där ur kom idén att vi ger dem till djur. Vi skapar djurfoder av det här. Och nu går ju över 80% av all majs och soja som produceras i världen går till djurfoder. Mm. Så det blev en förändring där. Och det ger ju också, man upptäckte ju då när man började ge majs till kor till exempel, att det förändrade ju köttet. Det här liksom emulgerade liksom köttet med lite med mer fett i och godare kött som då genom att det är mer fett i det vart ju då ett resultat, vilket ledde till att man liksom fortsatte med det. Men det har ju enorma konsekvenser för djuren, för de har ju utvecklats till att äta någonting annat, så de kan ju inte leva på den här kosten. De skulle inte kunna leva liksom ett normalt liv på att äta bara det här.
Nej.
Utan de lever så länge framförallt i slakt. Och då för att hålla dem vid liv, då ger man ju också ofta väldigt mycket antibiotika och sånt till djuren. Och det blir ju väldiga konsekvenser av det här beslutet. Dels väldigt ohälsosamt för djuren, men man också, och så får man det här feta köttet som ju har lett till att övervikt och fetma, för att vi äter mycket fetare kött då.
Ja, det är ju en solklar liksom industri. Alltså det är ju verkligen
runt det här liksom, ja. Har man ju byggt hela det här moderna livsmedelssystemet.
Och det är framförallt köttet då, och nötkött, som bara att man skördar skog och de ska beta och det tar mycket just för att
Ja, just det. Och så den här liksom maten som de ska ha.
Och sen fraktas ju saker och ting kors och tvärs också. Det är väl en ganska stor...
Det är ett stor del av... När de som pratar om det här, som forskare som pratar om det här, de brukar liksom ofta tona ner frakt. För att det inte är så... Om man jämför de utsläpp som kommer av själva djurindustrin, produktionen av kött och det jordbruk som producerar maten till det här köttet, då är liksom det mycket mer än vad transporten av mat runt världen är. Men det är klart det bidrar. Det bidrar. Jag förespråkar ju som ett hållbart, så att säga, livsmedelssystem, ett mer lokalt system där vi mer och mer söker efter råvaror i vår närhet, så att säga.
Mm.
Och äter det som finns tillgängligt för oss. Istället för att hela tiden liksom äta, ja, vad vi vill. Nu är vi vana att ha allt vi kan tänka oss i våra matbutiker.
Mm.
Ananas och vattenmeloner och sånt som inte går att odla i. Vattenmeloner går att odla, men det inte går att odla i Sverige. Annars avokado och sånt här som produceras i Mexiko framförallt, och det ska vi ha. Men, så jag förespråkar ju ett liv med mat som är mer och mer lokalt, där vi liksom söker efter våra lokala. Och det kan ju innebära enorma förändringar för det sätt vi ska leva på själva. För om vi bara främst söker oss till lokalt odlad mat och producerad mat, då måste vi också börja leva efter årstiderna mer i Sverige. Och det kan ju vara jag ger exempel i boken på hur det kan se ut och hur man kan leva på det sättet. Men det är ju en enorm förändring. För det betyder ju att vi måste planera vår mat på ett helt annat sätt.
Mm.
Nu på sommaren när det finns gott om mat i ett land som Sverige, och vi producerar mycket av vår egen mat, då måste vi ju liksom planera för vintern. Vi måste, som man gjorde en gång i tiden, man måste leva mer, lägga in saker, spara och frysa in. Vi måste liksom hitta sätt att spara den mat som nu produceras i överflöd för vintern. Annars kan det bli väldigt torftigt att leva annars i Sverige. Mycket kol och sånt.
Ja, precis. Det är just det här med just det, mer årstids. Det är ju lite också som man åt mer förr, så att säga, än precis, nu precis. När allt är tillgängligt.
Precis, jag säger det. Jag pratar under en tid i min uppväxt, så var ju min mamma väldigt aktivt, så att säga, just det sättet att leva. Det var ju inte för att hon liksom hade någon speciell idé eller liksom var nytänkande eller sådär. Det var bara för att det var så hon var van att leva. Det var så hon hade växt upp. Hon var född före andra världskriget, hade levt genom andra världskriget där man inte alltid hade mat, utan man var tvungen att spara och hushålla och odla sin egen mat. Och det gjorde då hon under lång tid. Hade sin egen trädgård, vi hade äppelträd på gården och sådär. Och jag kommer ihåg den här liksom potatislåren nere i källaren som liksom inte såg så trevlig ut framåt februari.
Uh-huh.
Med långa groddar och saker som började gro i potatisen. Men det var liksom det sättet. Hon kände liksom personer som fiskade, så hon kunde liksom köpa lax av dem och strömming. Och hon kände folk som jagade, så hon fick liksom köpa älgkött och sånt. Och det sättet var ju liksom, för henne var det naturligt. Det var liksom bara, ja, det var liksom så vi levde. Så jag kommer också väl ihåg när det här förändrades. När hon då skulle gå tillbaka och jobba. Och hon var sjuksköterska. Och hon hade då varit ledig under min uppväxt. Och det var liksom då hon gjorde det här.
Mm.
Men sen gick hon tillbaka och jobbade när jag var tonåring någon gång. Och då hade hon inte tid längre. Då var det slut på det här. Och med mindre och mindre. Och jag kommer ihåg hur det slutade. Och till slut så Jag har väldigt tydliga minnen av min pappa alltid, som jag nästan alltid gick till livsmedelsbutiken. Varje dag.
Han gjorde det?
Ja, han gjorde det. Fick som, ja, för vad ska vi äta idag då? Ja, då går vi till livsmedelsbutiken. Som många gör idag. Mm. Vi liksom går varje dag till butiken. För att vi, och ja, när jag kommer ihåg det där, hur det förändrades. Nu när jag tänker tillbaka på, då upplevde jag kanske inte så starkt. Det var bara liksom naturligt. Men det är väl tydligt då under en viss tid i Sverige hur vi har förändrats. Våra föräldrar levde på ett visst sätt. Och sen förändras det här. Och det här nya från 70-talet, det här...
Matindustrin.
Precis, matindustrins liksom framsteg. Mm. Det är under det här 70-80-talet vi får de här liksom TV-dinners och...
Konserver och
precis, precis.
Mycket av den tekniken också som
precis.
Lyckas.
Och det är ju då det här, framförallt det här ohållbara systemet föds.
Mm.
Som vi lever med idag. Men som vi måste helt enkelt bara förändra.
Ja, vi kommer vara tvungna att göra det. Ja. I vilket
men miljön kommer att tvinga oss. Om miljöförändringarna är tillräckligt stora, då kommer ju det ha enorma konsekvenser för hur vi odlar mat.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mm. Så ofta måste vi ju föregå, vi måste liksom förändra systemet så vi kan liksom...
Men om vi tar, man ser då den här maten, den här hållbarhetsaspekten eller just det här ohållbara, om man tar det vi vet med kött och frakt och hur den, så här, vi behöver äta andra saker. Om man utgår från de här principerna, de glasögonen på oss, hur då ska man tänka? Om du och jag går till ICA här och ska handla.
Ja, om man vägleds av hållbarhet, då ska man ju undvika kött. Du ska inte äta kött. Du ska inte äta fisk heller. Du ska äta... protein ska se framförallt ifrån så att säga, växtbaserade produkter. Som mycket baljväxter. Du ska äta mer linser och ärtor. Och sådana här saker som ger dig liksom protein från växtriket. Så, och det är det du ska liksom äta. Så du ska äta mer växtbaserat.
Och det baserar du just på att man tänker principerna, så är det ju att med faktan på bordet så går det inte att vi äter så mycket kött.
Nej, precis. För att det bidrar helt enkelt för mycket till växthusgaser och till klimatförändringar att äta på det traditionella sättet med mycket kött.
Då kanske man säger, ja men det har jag alltid gjort.
Jo, det, visst, och det är det där kommer att vi måste liksom tänka över, vi måste förändra vårt liv här, vi måste liksom tänka över hur vi ska leva. Och det är klart att det, jag tänker mig kanske inte alla vill inte.
Nej.
Men det är okej för mig, men du kan inte, det är inte okej för mig om du gör det utan att välja att reflektera och tänka över det. Om du kommer fram till att av olika skäl att det är bättre för mig att äta kött, då måste du ha någon, för jag vill veta vad, liksom, okej, varför? Vad är det för skäl du har? Eller är det för att min son försöker liksom övertyga mig om att han gör mycket så här styrketräning och försöker övertyga mig om att det är viktigt för honom när han bygger muskler att äta kött, för att det är liksom, det är mycket protein och det är liksom vad man bygger man muskler av.
Mm.
Men det är ju inte hållbart om man då börjar prata om fakta. När man talar om fakta och vad som gäller. Du kan ju få precis, bygga muskler precis lika bra med växtbaserad protein som du kan använda. Det finns någon sorts fördom att det måste vara animaliskt protein för att man ska liksom bygga muskler. Det är helt felaktigt.
Mm.
Numera har ju både svensk idrottsförbundet och alla de här har ju liksom sagt att de är tydligt att det går precis lika bra att vara elitidrottare och liksom på
vegetarian.
Vara vegan eller vegetarian. Så att, och jag försöker visa honom liksom någon person som han liksom kanske ändå ser upp till. Men han är kanske lite för ung för att riktigt liksom associera Arnold Schwarzenegger med liksom musklerbyggande. Det är mer min generation kanske.
Var han vegetarian?
Nej, inte alls.
Nej,
han har ju beskrivit sig själv. Han beskriver sig själv någonstans som en slasktratt.
Ja.
Som liksom bara åt allt.
Ja, det kan jag tänka mig.
Massor med kött och allting.
Mm.
Och enorma mängder.
Mm.
Men på senare år har han då gjort flera videor med när han förespråkar just, och han, numera är han vegetarian och vegan.
Mm.
Så att numera har han gjort liksom video där han och dokumentärer där han försöker liksom föra fram det här till sin målgrupp så att säga. Vilket just är då de som försöker bygga muskler. Det går precis lika bra.
Yeah. Men jag tänker själv vad det gäller kött för min del, att inte liksom slentrian äta kött. Utan att man, jag är ju gammal vegetarian, jag växte upp som det, men nu äter jag ju kött att det är lite, ja, men lite lyxigare, lite godare. Så.
Och det säger jag i boken också. Det är helt okej tycker jag att man gör det. Att man liksom kanske väljer bort köttet till vardags. Men gör det lite, kanske den här extra liksom finare måltiden när man väljer. Då väljer man också kanske specifikt kött. Man är nogare med det köttet man väljer. Så att det kanske kommer ifrån ett slakteri eller ett en slaktare som man liksom kan gå till och som vet mer om det här köttet och var den här kon som det kommer ifrån, hur har den här kon levt och sådana saker. Det finns ju fördel att vissa slaktare är sådana, många är naturligtvis, har ingen aning, men vissa är ändå så man kan fråga.
Ja, precis, jag tänkte på det, just det där med att det finns ju bättre och sämre alternativ inom fisk, kött och kyckling. Och
så. Oh ja, visst finns det. Och det är också viktigt att välja så att säga. Det är rätt. Jag menar, jag tycker väl generellt att man kanske inte ska äta kött. Just som situationen är idag. I boken talar jag ju om djurens rättigheter som en diskussion. Och hållbarhet som en annan diskussion. Det kan ju, om vi tänker att vi levde i en värld där vi inte hade miljöproblemen och klimatförändringarna, då skulle ju det argumentet försvinna vad det gäller att inte äta kött, det här hållbarhetsargumentet. Men det här diskussionen om huruvida det är rätt överhuvudtaget att äta kött,
alltså,
de mer filosofiska argumenten huruvida vi har rätt att äta levande, känsliga, kännande varelser. Den diskussionen skulle ju kvarstå. Och den filosofiska diskussionen har ju liksom pågått under längre tid.
Mm.
Och den där kan man ju hitta argument liksom för emot huruvida. Det beror lite på vilken filosofisk, så att säga, syn man har på.
Ja, just det, om det är liksom rätt, om det är försvarbart att äta andra djur och,
ja, precis,
och,
precis.
Och växa och låta dem, ja, som matindustrin ser ut, att man har höns i trånga utrymmen. Precis. Och så vidare och så vidare.
Det verkar så onödigt att det, jag menar, det är ju styrt helt och hållet av pengar. Det är för dyrt att liksom ge de här djuren bättre villkor. Och det i sin tur styrs ju av att vi konsumenter inte vill betala mer för maten än vi gör, så att säga. Mm. Vi vill ha låga matpriser. Matpriserna idag är ju, även om de har gått upp lite på senare år på grund av corona, men matpriserna idag är ju lägre än de någonsin har varit historiskt sett.
Mm.
Så vi betalar ju mycket mindre av vår disponibla inkomst till mat idag än vad vi gjorde för 50-60.
Det är en kostnad som har gått ner.
Oh ja, visst. Mm. Drastiskt. Och det är ju det här liksom, det måste man ju säga, att det här livsmedelssystemet vi har idag, de har ju lyckats med två saker. De har lyckats hålla nere matpriserna. De har sjunkit stadigt genom 1900-talet till 2000-talet. Medans produktionen av mat har ökat stadigt.
Mm.
Jag säger ju det i boken, att jag hade den här diskussionen som går tillbaka till 1800-talet, och att det skulle komma någon sorts kris, att befolkningsutvecklingen skulle liksom skapa en kris till slut, att det skulle orsaka krig och svält för att det var för mycket människor på jorden. Men det har ju inte visat sig vara sant, och det har ju just på grund av det här livsmedelssystemet vi har, att vi har lyckats producera tillräckligt med mat för alla.
Mm.
Det är ju, när jag talar om svält i det kapitlet, så är det ju intressant. Det intressanta där är ju att svält behöver inte finnas i världen. För vi producerar mer mat i världen än vad det finns människor. Så alla skulle kunna få mat. Att det finns svält beror på andra saker då. Konflikter eller miljöförändringar och sånt.
Mm.
Men det är inte för att det finns för lite mat.
Mm.
Så svält är så här, tycker man, speciellt onödigt i dagens värld.
Och det är intressant det där med att matindustrin ändå har, den har gått upp och den har blivit billigare, effektiviserats.
Ja.
Alltså någonstans har det varit en,
ja, det har ju varit en fantastisk effektiv. Och det är ju ett resultat av våran enorm uppfinningsrikedom. Och, så, och det är väl av den anledning som många tror att ja, det är liksom, det kommer att lösa sig det här. För att det kommer komma någon ytterligare sån här uppfinning. Det var ju på 50-60-talet så hade de ju, vi hade ju enorm massvält i Indien och Pakistan till exempel. Och det var ju då som den här gröna revolutionen, så att säga, som skedde. Med just sättet att odla majs och vete på till exempel, som infördes. Nya sätt att odla som ökade produktionen enormt.
Mm.
Norman Borlaug fick ju Nobelpriset för sina insatser i det sättet. Och det var ju de som menade att han räddade livet på miljoner människor på det sättet som han. Så det är en sån här liksom tröskel i livsmedelsindustrins och livsmedelssystemets historia, att det som liksom skedde på 50-60-talet, liksom det här hoppet i matproduktion.
Mm.
Och det är väl många som tror att det kommer att ske, man liksom förväntar sig nästan.
Mm. Ja.
Att det kommer en ny sån här person som ska förändra. Jag är skeptisk till det då.
En annan del just i den här, det är ju att du nämner också att det finns ju många i den här matindustrin, inbaket i det, dåliga arbetsförhållanden. Och ibland till och med, man skulle kunna likna det med slaveri, som du kallar det.
Ja.
Alltså som är en, vart någonstans pågår det?
Jag tar ju olika exempel i boken på det. Det har ju väl mest uppmärksammats i USA- Jag börjar ju 71 kapitlet med att citera en intervju från en dokumentär som PBS gjorde som heter Rape in the Fields. Det handlar ju om kvinnor i jordbruksindustrin. Framförallt då de kvinnor, de jobbar som såna här pickers. Alltså de plockar liksom frukt och grönt och nötter. Sånt som inte kan skördas med maskiner. Det är mycket frukt som inte kan liksom skördas med maskiner för att de är för känsliga. Och hur de utsatts då framförallt. För eftersom de till stor utsträckning är illegala invandrare. Och att de då när de arbetar i de här fälten inte har några rättigheter i stort sett, för att de behandlas som slavar, jobbar hårt och sen utnyttjas sexuellt av sina förmän för att, och de kan inte rapportera det här för att om de rapporterar det så blir de utkastade och förlorar sin möjlighet till inkomst överhuvudtaget. Och vi har samma problem i Europa. I Spanien och Italien förekommer det tydlig, så att säga, slavhandel på det här sättet. För att det kommer enorma mängder immigranter från Nordafrika som ska jobba i då framförallt den här Spanien, i den här frukt- och grönsaksodlingarna, som då de som skördar den här frukten. Så mycket av den, om du går i en livsmedelsbutik i Sverige på vintern framförallt och köper grönt. Det är väldigt lite som inte kommer från Spanien och Italien. Så att, och det tycker jag, där får man ju se upp, för att det är ju personer som inte har någon möjlighet att nå den maten vi äter, som jobbar och skördar den här maten och som lever, får nästan ingenting betalt, lever under fruktansvärda villkor. Och exakt samma sak förekommer där med sexuellt utnyttjande av kvinnor.
Så att precis, det är en bransch där det är en hel del lågbetalda jobb, dåliga arbetsförhållanden, hemska arbetsförhållanden.
Ja.
För att det ska kunna vara en billig matproduktion.
Precis, och det är det som är det stora problemet, just att livsmedelssystemet som vi har idag, det drivs av framförallt två saker. Mycket, producera mycket, men också billigt. Och hur producerar man billigt? Ja, en sätt är ju att arbetsvillkoren, arbetssituationen, lönerna blir liksom lidande, och framförallt då genom att man utnyttjar människor som redan har det svårt och utnyttjas i det här systemet för att vi ska kunna ha all den här maten och det här överflödet i våra butiker. Så i boken talar jag om det som att det finns en dold kostnad här i det här systemet som man liksom måste lyfta fram och som jag som konsument måste bli mycket mer medveten om. Att det förekommer de här sakerna. Och att den här liksom frukten, den här grönsakerna som finns, även den här köttet, jag menar slakterier är ett annat arbete som ofta bedrivs av invandrare och lågbetalda. Har man varit på ett slakteri, så här stort industrislakteri, så inser man ju snabbt att ingen normal person. Jag menar, du måste göra någonting med dig själv. Liksom. Du måste stänga av delar av dig själv för att överhuvudtaget kunna arbeta under såna här, i såna här. Liksom. Det märker man ju också ofta. Det liksom förekommer då saker på nyheterna. De smygfilmar. De sparkar kycklingar eller slår kor och såna här saker. Och det är ju inte för att de här personerna är speciellt sadistiska som jobbar där. Det är för att den här miljön är ju helt avtrubbande. Och du kan inte liksom ha samma känslighet och jobba i en sån situation. Det går inte.
Nej.
Så att, och det är väl ytterligare en anledning till att liksom vi inte borde ha de här masslakterierna och den här industrin. Som...
Nej, precis. Det här med genmodifiering... Det är ju mycket mat som på olika sätt man påverkar, har Det ska allt ifrån att växa snabbare till att det växer sig större eller på olika sätt, både frukt och grönt och inom köttindustrin. Att man hittar liksom nya sätt.
Ja, visst.
Du resonerar ju kring det. Ja. För det är inte heller helt svart eller vitt.
Nej, det är inte det tycker jag. Ibland... alltså de som man brukar skilja mellan avling, alltså när man förädling som man talar om. Och då handlar det ju framförallt om att man förändrar inte DNA på något sätt, utan man liksom man modifierar de egenskaper som redan finns så att säga inom någon arts DNA.
Det är som gör med hundar.
Ja, precis. Man avlar fram olika hundarter och såna saker. Och det är ju inte genmanipulering. Genmanipulering menar man ju ofta då att man i ett laboratorium har infört eller tillsatt en ny DNA till någon annans arts DNA.
Mm.
Och det är det då som gör att det, man brukar skilja de här sakerna. Jag är ju mycket mer skeptisk till att ja, det är ett sväva. Jag ser ju genmanipulering eller GMO som en sorts utveckling av det här sättet som vi har hållit på med och förändrat naturen under hundratals år, tusentals år. Så att jag ser ju bara det som ett nytt sätt att det är ny teknik, ett nytt sätt att ändra på naturen. När det gäller mat, jag diskuterade det i boken, när det gäller mat finns det väl ingenting idag som ja, är naturligt. Men det går nästan inte att säga att det finns något som är naturligt, för allt vi äter har liksom förändrats på något sätt. Vilt plockade bär kanske man kan tala om. Men å andra sidan, när vi tar dem så går vi hem och så gör vi sylt.
Mm.
Då liksom förändrar vi dem. Om vi inte äter dem rent liksom råa. Men det mesta liksom är förändrat på något sätt. Det är vår natur. Det ligger i vår natur att förändra vår omgivning. Att förändra naturen. Och det har vi gjort så länge vi har levt. Åtminstone så länge vi har haft ett jordbruk i 10 000 år.
Men det, det finns ju sätt som gör att man just kan effektivisera. Alltså teknik som att man odlar mer effektivt och sådär. Och på ett sätt kan man känna att det ju, känns ju som en framtidslösning.
Jo, och det tror jag att det är till viss del. Nu har vi ju, det delar ju liksom befolkningar ofta det här. För att framförallt miljörörelser och sånt har ju varit väldigt skeptiska till GMO. Och EU har ju varit väldigt skeptisk till GMO. Vi har ju nästan inga GMO accepterade inom EU. Det finns bara ett vete, är det vete eller, jag kommer inte ihåg om det är vete eller majs, men det är något som är bara ett som är godkänt för odling.
Mm.
Jag tror att det är majs och det är speciellt majs som är genmanipulerat för att motstå giftigt emot en sån här mask som borrar sig in i stammen annars, så att göra att majsen välter och då ruttnar ju liksom majskolvarna. Men det är det enda som är godkänt inom EU och allting annat. Vi har ju en helt annan situation i Nordamerika där det finns mycket mer. Mycket. Det finns liksom heller ingen märkning. Det finns heller ingen liksom
direkt... Det är fritt fram.
Ja, det måste godkännas av amerikanska staten för användning. Allmän användning. Men de har ju inte alls samma krav som... Men du vet ju inte där, till exempel om du köper någonting i butiken, då vet du inte om det innehåller genmanipulerade råvaror.
Nej.
Men, för de behöver inte märka.
Men är det, för kritikerna menar också att det kan vara farligt, men samtidigt så...
Alltså det finns ju då de som menar att det kan vara farligt, det kan vara för stora, om den här liksom förändringen då som man gör kan liksom sprider sig på något sätt ur naturen. Det är väl, kan liksom då kanske förändra vårt ekosystem kanske om det sprider sig. Och det har väl förekommit, men det är väldigt det går ju å andra sidan att göra saker som liksom inte går att använda. De kan liksom inte spridas för att de kan bara sås en gång och sen är deras så att säga egna avkomma så att säga frön och sånt inte fertila och kan inte. Mm. Det går ju också att stänga av dem liksom efter en generation. Så det går ju att göra massa sådana saker. Jag tror ju generellt att vi måste vara mycket mindre skeptiska till GMO än vad vi har varit. Jag tror att EU, det finns ju tecken som tyder på att EU kommer att förändra sin attityd. Men vi får väl se hur det går. Debatten pågår ju där. Men jag tror att i framtiden att vi måste vara mycket mer, vi måste vara beredda att ha GMO mer. För att just för att det kan ha en väldigt positiv,
ja, ja,
positiv effekt på livsmedelssystemet. Och kan vara en av de här skälen till att vi kan förändra systemet så att det liksom blir mer hållbart faktiskt.
Ja, men ett exempel är ju den här vegetariska hamburgarkedjan.
Ja, visst.
Det har blivit en kedja, nej, eller
jo, det är ett märke, alltså kött, USA, ja. Impossible Meats, ja.
Det har man ju hört talas om det, för det finns ju här fortfarande korn och lite andra sådana,
ja,
alltså, nya så att säga produkttyper. Men ja, det här är ju något som har lanserats i USA.
Ja, just det. Det är ju väldigt, alltså det går ju, för jag har smakat dem och jag, det går nästan inte att känna skillnaden. Det är ju målsättningen med det här, att det liksom ska vara...
Ska smaka kött.
Ska smaka kött. Mm. Just på grund av att då de som väljer kött av den anledningen att de tycker att det är gott, ska välja det här istället.
Mm.
Det är ju hans uttalade mål, han som startade det här företaget, att förändra livsmedelssystemet och få oss att sluta. För att han ställde sig ju frågor innan han drog igång det här. Han var jobbade inom bioteknik då, i Stanford. Och var väl ganska less på sitt arbete liksom som akademiker. Och tänkte, om jag vill påverka världen och göra någonting verkligt, en verklig insats, vad bör jag göra då? Och vad är det största problemet? Ja, det är miljö, klimatförändringarna. Vad är en av de största anledningarna till att klimatet är som det är? Ja, det är vårt livsmedelssystem. Det är att vi äter för mycket kött. Och det här bidrar allt för mycket, för hög utsträckning till klimatförändringarna, till koldioxidutsläpp och andra problem som det för med sig. Vad kan jag göra? Ställde alltså liksom tredje frågan som med min utbildning. Och då slog det honom det här, att om jag kan få folk att sluta äta kött och istället äta det här då, som är rent så att säga producerat rent växt från växtriket. Men problemet med att vi inte har det i Europa idag beror på att det ingår ju då ett sojaprotein där som har genmanipulerats. Och det är liksom det proteinet som gör att det beter sig som kött. Det här, så att det blöder till exempel när man steker det och så här saker.
Mm.
Precis som kött gör. Och det gör att vi inte har det i Europa idag. För EU accepterar inte sådana.
Så vad innehåller det egentligen sammanlagt?
Allt innehåll kommer från växtriket. Alltså det innehåller inte något animaliskt överhuvudtaget.
Mm.
Men då för att få till vissa av de här egenskaperna som kött har, då har man varit tvungen att genmanipulera soja i det här fallet, sojaprotein i det här fallet, som ger, för att få fram då egenskaper som kött har.
Exakt.
Och det skiljer sig väldigt. Man tror kanske att man kan jämföra det med det vi kan köpa idag till exempel på hamburgerrestauranger här. Men det är inte alls samma sak. Det smakar helt annorlunda.
Om man lyssnar på det här, man vill ställa en fråga till dig kanske. Var hittar man dig någonstans?
Vi hittar mig på mejlen, på internet hittar ni min webbsida. Lätt. Skriv ett e-mail bara, eller... Mitt telefonnummer finns ju där ute också, så ni kan ringa mig om ni vill.
Tack för att du var med.
Tack.
Mom. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.